Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Sätt att ta ut pengar från bolaget.
Ja, men vi pratar om den här prioritetsordningen, de olika sätten hur man flyttar pengar från bolagets kassa till sin privata ficka, det vill säga att ta ut lön. Vi pratar om att maxa K10, alltså maxa utdelningsutrymmet, naturligtvis om man har möjlighet. Vi pratar om, ska man sen göra olika typer av pensionsavsättningar, vilka sätt ska man göra dem på då? Hur matchar man en vanlig om man hade varit anställd och andra saker att tänka på?
Olika sätt att spara i bolaget.
Ja, men vi kommer också prata om de här direktpension versus tjänstepension versus spara i bolaget. Det vill säga olika för- och nackdelar. Vi kommer framförallt också landa i att inte komplicera till det. Och att ge sig självt, liksom, att ha företag är att ha ett större möjlighetsutrymme. Och vi kommer prata om hur kan man maxa alternativen så att man har så stor spelplan som möjligt när man börjar närma sig pensionen för att göra det liksom rätt för sig.
Och lite ointuitiva tips.
Och där kommer vi ta några så här, som företagare så älskar man ju alla sådana specialare. Och vi kommer att prata om att till exempel använda periodiseringsfonder ett par år innan. Vi kommer in på att det här kanske med, som jag hade tänkt på innan, att lägga bolaget i träda, det är kanske inte supersmart. Och vi kommer in på massa annat tips.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Varmt välkommen till avsnitt 318 som är ett litet bonusavsnitt denna veckan. Det är också ett samarbete och reklam för Pensionsguiden eller då Monica Sjödin som hänger mycket i vår community. Och i samband med detta avsnittet så släppte vi också ett vanligt avsnitt som är så här pension för om man jobbar på ett vanligt företag, man är anställd, man inte har företag. Har du inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag nog att lyssna på det avsnittet först innan du lyssnar på det här. För detta om för, Karo, du sa ju så här att förra avsnittet var lite så här nördigt. Detta är nördigt gånger två. För att här blir det liksom så här, både jag och Monica, vi är ju, och du också är ju företagare. Och är det något företagare älskar så är det ju liksom så här nörda. Och
ja, jag vet inte ifall alla företagare älskar att nörda i sin ekonomi. Det tror jag inte. Men det kan ju vara ett tillfälle nu i alla fall att få veta lite mer om hur man kan jobba med sin pension i företaget. Ju.
Ja, men precis. Mm. Och som vi kommer in på, det finns så många olika sätt. Så att detta är inte på något sätt att vi har ambition att ge något totalt slutgiltigt svar. Utan se detta som de olika alternativen som finns. Och sen brukar jag rekommendera Monikas, liksom hon har en sån här pension för företagare som man kan antingen anlita henne eller man kan gå en sån här, hon kommer ha en kurs under här hösten 2023 som är så här pension för företagare. Och där får du gärna, det är det som är samarbetet i detta avsnittet, att om du liksom tycker att det låter intressant eller tar kontakt med henne, säg gärna att du kommer från Rika Tillsammans eller använt vår sponsrade länk. Snyggt, eftersom det handlar om pension och sparande och investeringar och vi kommer in på det här med direktpension, så vill jag också verkligen betona så att det här är en risk med allt investerande. Man kan förlora hela eller delar av sitt kapital. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, och att verkligen också så här, ta hjälp av professionella rådgivare, för att det kan vara någonting som just i din situation gör att de här generella reglerna som vi pratar om inte gäller. Snyggt! Jag tänker inte att vi behöver göra det svårare än så här, utan vi släpper på Monica och så ses vi i forumet, för att vi kommer sammanfatta och länka till många av de diskussionerna vi har i forumet. Och vi har liksom, just exempel kring direktpension så har vi 100 plus inlägg liksom en diskussion bland andra företagare, så är det kanske en diskussion som man inte har på ett annat ställe. Men nu ska jag vara tyst, här kommer Monica. Varmt välkommen tillbaka, Monica Sjödin. Du är ju en aktiv medlem i vår community. Du är fantastiskt duktig på pension, som har varit så här ett intresse som växte till att nästan nu var det du gör till huvudsak via pensionsguiden. Och det är ju liksom en hemsida, pensionsguiden.nu. Det är en Facebookgrupp. Du håller liksom utbildningar. Du ger så här individuell pensions liksom sammanställningar där man kan titta och få ett bollplank och få hjälp med det här liksom pensionsuttagspusslet och sånt som vi pratade om i ett anslutande avsnitt. Och framförallt också som är relevant för detta avsnittet är ju att du är företagare och har ett eget bolag, jobbar i IT-branschen sedan många år tillbaka. Så varmt välkommen!
Tackar, tackar!
Jag tänker ju att nu ska vi ju prata om... Alltså detta är ju lite, kommer vara lite nördigt, lite roligt. Detta är ju liksom så här, gäller en väldigt liten andel av den svenska befolkningen. Vi kommer att prata om pension för företagare. Men som du också sa i en kommentar så här, men de är desto mer intresserade.
Ja, men det är absolut, och så viktigt är det ju att man får koll på det som företagare.
Ja, och lite min fördom är ju så här, och för dig som lyssnar och inte har företag, du kan ändå lyssna på detta, det kommer att bli, jag tror det kan bli ganska roligt, men lyssna hellre på det andra avsnittet som vi gjorde med Monica som är publicerat samtidigt. Mm. För att där går vi igenom pension också, för liksom när man är anställd.
Men det är också många som funderar på att starta företag och där det är bra att höra detta också.
Och framförallt så är det ju alltså så här du beskrev det som att liksom man kan lägga pensionspussel som vanlig person som ett vanligt jobb. Här blir det ju liksom nästan så här 3D-schack. Att liksom så här, man lägger på ytterligare ett lager med liksom företagets alla möjligheter. Och det här att man kan vara liksom, ibland så kan man vara företagare, ibland kan man vara anställd och ibland kan man vara ägare. Så där finns ju liksom en helt, där kommer ju både en och två extra spelplaner. Mm. Kan man säga det så?
Ja.
Så att här ska det ju också vara liksom väldigt viktigt att för dig som lyssnar, här är ett tillfälle, ett, att ta ett personligt möte, men två, också att titta på några av sammanställningarna på forumet. För jag ska säga här till exempel, vi hade Daniel N på forumet. Han var så här, vi hade en tråd med så här 100 inlägg. Han var så här, okej, jag ska försöka sammanfatta det. Och då börjar han så här, tjänstepension, Direktpension KF, Direktpension AF, spara i bolaget KF, spara i bolaget AF, spara i bolaget vanligt. Mm. Alltså så här, där är en mycket högre komplexitet.
Yeah.
Så att jag har liksom ingen ambition att vi på 60 minuter här ska ge något svar. Jag bara, Monica bara, va? Utan se detta mer som att detta är två diskussion företagare emellan. Och att ge dig några saker som du kanske inte hade tänkt på att nysta vidare. Så att det är inte så mycket försvar på avsnitt, tänker jag.
Mm.
Men jag måste bara ett litet sidospår. Pensionsmyndigheten har gjort en undersökning om pension för företagare.
Ha?
Visst, har du sett den?
Den kommer varje år,
den
rapporten.
Okej, okay, jag var så nöjd att jag nyttade. Men också för att få lite reality check, för att jag tror också ibland så tänker man så här, alla har företag och alla som har företag tjänar jättemycket. Och då är det så här, nej, 12% av alla företagare tar ut en lön över 46 000, 59% tar ut mindre än 46 000 i månaden, 17% av alla företag, alltså var femte företagare tar inte ut någon lön alls, och 9 av 10 företagare har varit anställda. Och det är bara hälften av alla företagare som har varit företagare i 10 år.
Mm.
Så att det är lite så här reality check kring det där. Men jag tänker, vi börjar i steget så här. Företagarens eviga fråga som liksom många företagare har tänkt på, det är så här, hur får jag ut pengar från bolagets ficka till min privata ficka?
Mm.
Det är väl liksom sporten alla företagare ägnar sig åt, och så har man Skatteverket på andra sidan.
Borde ägna sig åt i alla fall.
Ja,
kanske.
Bra. Så hur, om du ska säga, måla med den breda penseln, hur tycker du att man ska göra, så kan jag tänka.
För att få ut pengar i företaget?
Ja, men så här, vad är ordningen? För jag brukar säga så här, börja med att ta ut så mycket lön som möjligt. Det är steg ett, tycker jag. Okej, okay, vi ser redan här Monica grimasera. Okej, okay, då säger jag så här. Så här brukar jag tänka. Jag har gärna fel och jag blir gärna utmanad. Mm. Men alltså så här, att man ska försöka sikta på att ha en så hög lön som möjligt, upp till typ 50 000 där statlig inkomstskatt.
För att där det var skillnaden.
Ja. Ja, men
inte så hög lön som möjligt.
Nej, okej, okay, bra, jag var otydlig. Nej, men vi runt 50 000 så maximeras avsättningen till pension, så som vi pratade om innan i förra avsnittet, 18,5%, men så var det bara 93% av det där. Men då får du maximal avsättning till pension, du får maximal avsättning till så här SGI, Försäkringskassan, etc. Och sen steg nummer 2, maximal utdelning enligt din K10.
Mm.
Så ta ut, rensa den här K10. Det är alltså K10 för någon som är så här, det är alltså en blankett som man fyller ut till Skatteverket som säger så här, hur stor mycket pengar kan du ta ut till lågbeskattad kapitalinkomst istället för inkomst av lön. Och sen så kommer det tvista de lärde.
Mm.
Vad kommer i nästa steg? Ska man göra avsättningar till pension? Ska man spara i företaget etc.?
Mm.
Men där, här, än så länge så brukar jag uppleva att de flesta är ganska överens.
Ja. Överens.
Vi är överens.
Mm.
Bra. Och om jag också fattat det rätt, så finns det 4 sätt som en företagare kan ha pension på.
Mm.
Det är, alltså man kan vara tjänstepension precis som en vanlig anställd. Jag kan ha ingen tjänstepension och göra avdrag privat.
Mm.
Något som man också kan göra som anställd om man är på en arbetsplats utan tjänstepension. Sen kan man spara i företaget, och man kan ha något som kallas för direktpension. Håller du med där också?
Ja, det är väl lite så här grader i. Nej, men jag kan väl tycka att det är mer liksom intressant egentligen att inte bry sig om begreppet pension. För då blir så, då hamnar man i det här tjänstepension,
stressigt,
direktpensionträsket liksom.
Ja, berätta, hur tänker du?
Nej, men liksom, hur kan företagets pengar, hur kan jag använda dem för att få ett drägligt liv som pensionär?
Mm.
Det spelar väl liksom ingen roll, för att om jag istället har utdelning varje år så kan det fortfarande vara min pension.
Mm.
Jag behöver inte liksom ha satt i något epitet liksom på.
Alltså detta är jätteroligt för att jag, där blir, du vet så här, jag är ju så här riskavärs och så här, åh, det kommer gå åt helvete. Så jag har ju kört, jag brukar ju säga så att innan den där utdelningen så brukar jag ibland så här liksom kofota in att så här, ja, men som företagare så ska du ju liksom tjäna minst lika mycket och jobba mindre än som motsvarande roll som du är anställd. Så då brukar jag säga så att någon slags hygienfaktor är ju att man ska kofota in de där 4,5% tjänstepension. Men det, då tycker du så här, nej men det bör man inte göra.
Nej. Nej men alltså om du tar en lågbeskattad utdelning. Om du tar en lågbeskattad utdelning som är ungefär 200 000 nu.
Ja.
Och så betalar du
på schablon. Det är ja, den här klassiska 3-12.
Ja, då får du ut 160 000.
Ja.
Det är en pensionsinsättning skattad och klar 160 000 per år.
Alltså vad gör man med de pengarna då?
Sätter på ett ISK.
Ja.
Privat.
Ja.
Så kan jag väl döpa det till The Golden Years. Pensionspengar, happy money eller vad jag nu vill.
Mm.
Alltså, mm. Vem får en pensionsavsättning på 160 000 per år liksom?
Ja.
Alltså, du tömmer din kopp, Jan, allt som du har lärt
dig. Ja, men jag fattar det. Jag fattar det så här rationellt så är jag så här, jag håller med dig. Emotionellt så blir jag så här, ja men du vet, då kan man använda de pengarna till en någonting.
Ja men vad alltså, Jan, vad?
Tesla. Alltså. Nej, men, nej, men jag fattar
ja, men alltså det.
Jag fattar det. Och jag brukar alltid säga att man ska sträva efter ett så stort möjlighetsutrymme som möjligt. Och sparar du pengarna själv privat, ja, då tar du tar ingen spekulation i skatt. För allt pensionssparande är ju de facto en spekulation i framtida skatt.
Mm.
Det kommer vi inte undan. Men samtidigt så tycker jag ibland att det är som många argumenterar som en stor nackdel i pensionssparandet är att pengarna är låsta, du kommer inte åt dem.
Ja, precis. Mm.
Din fördel.
Ja, jag kan ibland tycka
det. Det är ju många företag som att liksom, även om man vet att tjänstepension inte är det bästa rationella ekonomiska alternativet, så kan det trygghetsmässigt vara det.
Ja, emotionellt kan det vara det. Ja.
Och att vi speciellt de som du säger, så många kommer ju från en historik att vara anställd.
Ja.
Och då är man fostrad i att ha tjänstepension ska man ha.
Ja.
Och då spelar det liksom inte så stor roll om det är inte den smartaste lösningen.
Ja.
Och är det så att det är det som makes you tick, liksom, ja, men gör det då.
Ja. Ja, ja men precis. Det är ju det som egentligen, jag brukar ibland tänka så här, företagande, det är ju egentligen att vara ute på spelplanen utan massa livlinor.
Mm.
Och här kan du, alltså som anställd, är du på en kollektivavtalsansluten arbetsplats, som vi pratade om i hela förra avsnittet, det är superbra, så har du en livlina. Men du kan liksom inte koppla bort den livlinan. Nej. Men som företagare så kan du koppla bort livlinan och säga så här, no tjänstepension for me.
Mm.
Liksom. Men då behöver man ju liksom vara ansvarig i andra änden och hantera då dem. Okej, men jag tar utdelning istället, jag lägger detta på mitt ISK. Och sen ha disciplinen att inte
vara där och röra dem. Ja.
Problemet blir ju för dem som inte tjänar upp till 600 000, som inte har maxat den allmänna pensionen och inte kan ta en utdelning.
Ja.
Eller välja att ta en lägre lön och ta utdelning, vilket gör att man då missar allmän pension istället.
Men du, vet vad? Det där är en intressant grej. För det är också så här, alltså detta löser, du vet, så dumt när man inser det, för då är det självklart. Men där är det ju många som tänker så här, jag ska ta ut lägre lön och så tar jag utdelning. Mm. Men Pensionsmyndigheten som kommer från pensionsperspektivet, de skriver ju rakt ut att det är dumt.
Ja, det är det ju.
För att då får du ju inte liksom avsättning de här 18% på din pensionsgrundande inkomst. Sa jag rätt nu? Ja. Men är det så pass hårt att vi skulle säga så här, ta inte ut utdelning innan du når upp till statlig brytgräns.
Ja, men jag skulle lägga till spara privat. Att, ja. Alltså, för det värsta är ju att om du har de här som inte tar ut någon lön eller tar ut en låg lön och inte har några pengar till någon utdelning, nej men de har ju ingen pension, de har ju bara den allmänna pensionen sen.
Ja.
Så där är det ju liksom, antingen spara privat i en ISK eller en KF eller göra avdrag med pensionsavsättning. För där får du ju, om du sparar privat i en IPS eller en privat pensionsförsäkring, så får du ju då avdrag på skatten. Men du behåller din pensionsgrundade inkomst.
Ja. Ja. Men där är det också så, för där läste jag någon sån här specialregler. Att det där avdraget, som om du hade liksom haft tjänstepension i privat, då får du inte ha gjort tjänstepensionsinbetalning de senaste 12 månaderna.
Nej.
Så att det där
eller kalenderår eller något sånt. Jag vet,
ja, det är 12 månader eller något sånt. Men det där är ju då relevant, för att om jag fattade rätt där, för har du då jobbat 3 månader så har du liksom bränt, du har smittat de resterande månaderna liksom för att ta ut tjänstepension. Det kan vara en annan grej, så när vi ändå är inne på de här specialreglerna kring tjänstepension, så var det någonting som jag lärde mig förra året, och det var att man kan göra en extra inbetalning till, så här, om man har haft låg tjänstepension, till exempel företaget har inte gått så himla bra i ett antal år, men nu går företaget bra, så kan man göra en ganska stor engångsavsättning.
Köpa
i kapp. Kan du säga någonting mer om det?
Man räknar ut vad man skulle ha fått om man hade haft ett vanligt avtal typ, och vad som är rimligt. Och så får man betala in. För normalt sett har du begränsning att du får sätta av 35%.
Upp till 10 prisbasbelopp.
Ja, precis.
Så 35% av din lön kan du sätta av i tjänstepension, så här avdragsgill, som är så här, det är förmånligt. Ja. Men då är det upp till, ja precis, vad sa vi, 500?
500 000.
Ja.
10 prisbasbelopp.
Ja. Men om du gör den här engångs komma i kapp betalningen så kan det bli mycket större belopp än det där.
Ja.
Och jag vet ju att det där, jag har ju min tjänst, eller vi har vår tjänstepension på Avanza. Och jag bad ju, för Karo har ju både doktorerat och vi hade inte liksom så fett ett tag, så att du hade ju inte en bra tjänstepension. Och du vet, då fick man skicka in massa av underlag, så här, hur mycket har du tjänat under de perioderna, bla bla bla. Och sen får du tillbaka från Avanza en Excel-fil, och du vet, jag höll på att trilla av stolen, för det var så här, ja, ni kan betala in så här 700 000 om ni vill. Och det var så här, utöver de där 500 000 som man har det året, så jag var så här, alltså jag är ledsen, men jag har inte 1,2 miljoner. Sorry Karl, du fick inte 1,2 miljoner. Så jag sa, ja, vi väntar med det där till någon gång fram. Så att det kan vara bra att veta.
Ja.
Funkar det där egentligen för en, om man är vanlig liksom anställd också?
Att göra ett engångsbelopp?
Men säg så att jag, liksom så här, jag jobbar, vi har en kompis, Kajsa, som har jobbat i så här logistikbranschen. Och sen var hon så här, nej, jag vill bli läkare. Så gjorde hon så här 13 högskoleprov och liksom kom in på läkarlinjen. Nu är hon typ en av de bästa på läkarlinjen. Om hon nu blir läkare, då kan hon ju få mycket högre lön och mycket större ersättning. Kan hon då få, liksom, som anställd läkare, liksom skulle kunna få för de åren hon jobbar som liksom logistikansvarig.
Vem skulle betala den?
Ja, men alltså om hon själv skulle göra det till exempel.
Det är svårt att tro. För då har hon ju en tjänstepension från arbetsgivaren. Och då är hon per default, går det ju inte att göra någon privat avdrag.
Hon får själv spara.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Och vilket hon kommer kunna.
Ja,
med tanke på den lönen som hon kan få det någonstans ute på landsbygden.
Det kan jag säga, jag har sett de trådarna. Vill man dåligt självförtroende tjäna pengar, gå in i någon av läkartrådarna på forumet.
Men då tänker du man har dåligt självförtroende?
Ja, om man tycker att man har en bra lön, så gå in i en av läkartrådarna på forumet, så kan man inse
så kan man få dåligt självförtroende.
Så kan man få dåligt självförtroende i att man har låg lön. Liksom. Bra. Men om vi tar tillbaka, så din take är egentligen så här, tänk inte så mycket liksom så här tjänstepension, direktpension, utan ställ dig frågan så här, hur kan jag använda pengarna i företaget till min pension så effektivt som möjligt? Ja. Och då kan svaret vara lite de här ointuitiva, så här, men jag tar utdelning och sen så investerar jag dem privat och sen så har jag dem själv sparade till min pension.
Ja, eller ta lön sen.
Ja.
Det är ju också ett alternativ. Och det som är väldigt, väldigt lönsamt.
Ja, för det kan vi också, för det var, tror jag att det var du som gav mig det tipset. För som företagare så har man ju också det som kallas periodiseringsfonder. Som egentligen är till för att så här, balansera resultat mellan år. Och då kan man ha så här 5 års sätt av, man kan rulla dem i 5 år. Och där har jag alltid varit negativ. För både du och jag driver liksom så här, liten konsultfirma. Vi är ju våra största kostnader. Och då är jag så här, jag ser inget scenario där mitt företag kommer gå back. Och då har jag skippat periodiseringsfonderna helt och hållet. Och jag tror att det är ganska många som resonerar på det sättet. Men då var du så här, men Jan, du vet så här, periodiseringsfonder innan pension. Kan du inte berätta det resonemanget?
Ja. Nej, men rent krasst så tycker jag att periodiseringsfonder är bra. Ja, men det är ju 6 års kredit till att använda om man vill investera i låg risk eller någonting annat. Om man bortser från det, och då får du bara så här ont.
Nu blir jag den där huvudet exploderar ja. Emojin.
Nej, men alltså om du har...
Förlåt. Vänta. Du vet att vi har en kompis som han investerar momspengarna. Det är för mig så här next level shit. Man så här, jag ska ju inte betala in dem från 8 månader, så jag sätter in dem i ny teknikfond.
Ja, det är lite värre.
Och du vet, och sen kom han så här, ja, det har gått upp 50%. Och sen kom han liksom 3 år senare och bara så här, ja, du vet, så här, jag förlorade hälften av momspengar.
Ja, men jag sätter mina på sparkonto faktiskt.
Ja.
Varje månad får jag mina momspengar.
Är räntan högre än den du betalar för till staten? För du betalar ju en ränta för de där periodiseringsfonderna. Tjänar du på det, eller är det bara så här, typ en checkkredit?
Jo, men jag tjänar lite på det.
Ja, coolt. Det, ja.
Men periodiseringsfonderna, ja. Vi pratar om dem, så jag vet inte om jag fattar det riktigt.
25% av vinsten, istället för att skatta för hela årets vinst, så får jag ta bort 25% och så får jag lägga dem i en låtsaspåse i 6 år.
Mm.
Så att då betalar jag bara skatt för de här 75% som är kvar.
Ja.
Och sen, säg att det här vore då när jag är pensionär, då kan jag betala ut lönekostnader. För de här pengarna istället.
Från påsen.
Ja, för då har du inte betalat bolagsskatt kanske... på de pengarna.
Så det är en viss skatt på dem ändå?
Nej. De är obeskattade. Så att man undantar dem från skatt. Och så säger vi att de vill jag då använda till att ta ut lön.
Ja.
Fast jag kanske inte har någon inkomst sen.
Mm. Mm.
Ja, och då tjänar jag ju nya pensionspengar.
Mm.
Och är jag dessutom över 67 så är ju arbetsgivaravgifterna, normalt sett är de 31% ungefär. Men när du har blivit så där gammal, då är det bara pensionsavgiften på 10,21%.
Ja.
Men blir det inte någon sån här bizarr grej att du får ändå av full avsättning?
Ja, du har negativ skatt. Det är asbra.
Ja.
Vänta här nu. Ja. Det var skatt på dem.
Nej, men... inkomstskatten när du betalar ut. Så att, säg att du har 100 kronor som du har skjutit upp. Och så säger du så här, men nu tar vi ut dem som lön.
Mm.
Så då betalar du 10 kronor i arbetsgivaravgift istället för 30. Så då har du 90 kronor i bruttolön. Och sen har du det förhöjda grundavdraget för att du är så pass gammal. Och då är skatten ungefär 8% på den här 100-lappen. Det gör att du får ut 83 kronor, 82 kronor.
Ja.
Och utav dem så tjänar, på de där 90 kronorna som du hade från början, tjänar du 18,5% i pension. Tjänar du in nya pengar. Mm. Så att jag betalar 8% i skatt, men jag får tillbaka... De här 17,21 i pensionsinsättning.
Ja, precis. Ja, det blev minus.
Ja, så att för varje krona. Så att där är ju bättre. Och hade man den, har du en tjänstepension.
Ja.
Sorry, det är 24,26% i sociala eller särskilda löneskatt oavsett.
Ja.
Du har inte den här möjligheten att spela med utdelning eller lön eller någonting annat liksom. Ja.
Så att man kan sammanfatta så här. Så periodisering är egentligen ett sätt att flytta omsättning mellan år. Det är ju det. Ja. Tanken egentligen säger så att om du har ett jättebra år och sen har du ett dåligt år så kan du balansera ut. Det var ju det periodiseringsfonder är till för.
Ja.
Men detta är ju bara ett svinkult sätt att använda det för pension. Som jag hade inte tänkt ut det i förväg. Så här kan man väl säga, jag brukar säga att om man planerar att gå pension liksom om 5 eller 6 år, ja men då är det så här, börja maxa de här periodiseringsfonderna då 6 år innan. Du kan inte komma på det samma år.
Och du har även avsättning kanske i en depå. För då har du ju skattefria pengar där också. Som du också kan använda till lön.
Ja, men det kan vi också säga. För det är ju så här också klassisk fråga.
Det kommer nytt hela tiden.
Ja, men så här, detta är ju så här fakta. Man får se detta eller lyssna på detta avsnitt 2 gånger. Eller läsa i trådarna.
Skriva samtidigt.
Men, fast det här är ju så sjukt lönsamt om man nyttjar det här på rätt sätt.
Exakt. Alltså så här, man kan tjäna mycket pengar på att göra det här rätt. Det är ju därför folk är så, liksom, företagare är så här lite överintresserade av det här. Men då kan man spara i företag på 2 sätt. Man kan spara i en kapitalförsäkring eller så kan man spara i en aktie- och fonddepå. Och kapitalförsäkring för företag funkar ungefär på samma sätt som en privatperson. De är ofta bara lite dyrare. Och då betyder det så att istället för att betala de här, vad är det, 21% bolagsskatt på vinsten på de pengarna som bolaget tjänar, så betalar du kapitalförsäkringsskatten. Det andra sättet är så här, men jag har pengarna i en aktie- och fonddepå och då betalar jag liksom när jag säljer så betalar jag då den här bolagsskatten på vinsten. Men det fina här är, kan du berätta för det?
Ja. Nej, men de pengarna är ju oskattade, precis som periodiseringsfonden. Så då kan ju du göra det här spelet med låg lön.
Så att, så att tumregeln brukar alltid vara så här, det är alltid mycket bättre att ha en kapitalförsäkring än ha det en aktiefonder på. Men inte som företag och inte när du ska plocka ut det. För då kan du kvitta vinsten som du har gjort på dina fonder i din aktiefonddepå, kan du kvitta mot lönekostnaden. Mm. Så att där är fördelar att gärna ha liksom en upparbetad liksom vinst i de här fonderna. Men det förutsätter ju ett, att man har investerat kanske 10 år innan och du inte har tagit och gjort något fondbyte eller någonting, utan du måste ha liksom pengarna. Men för en sån som mig som gillar globala indexfonder och kan sitta i en fond i 10 år, så är ju inte det ett problem.
Risken är ju om någonting händer och den fonden, det fondbolaget blir uppköpt eller de slår ihop några fonder.
Ja.
Så du måste tvångsrealisera den vinsten.
Ja, precis. Mm. Och sen gäller det också att vara noga så här, för att sen är det så att där är ju vissa sådana här foller. Liksom så vissa saker får du kvitta mot varandra, men du får inte kvitta andra saker mot varandra. Till exempel så här, en grej som jag gjorde ett fett misstag för något år sedan. Det var ju så att jag hade onoterade pengar eller onoterade aktier som kursade. Och sen tänkte jag, men då kvittar jag dem mot vinsten i företaget. Mm. Men nej, det gick inte, för att då var det olika foller. Så att, men så här, mitt tips är så här, ett, prata med en sån som Monica, och två, se till att ha en duktig redovisningskonsult som kan det här, både på sina 5 fingrar med periodiseringsfonder och hur man kan...
Redovisningskonsulter är överlag skeptiska till periodiseringsfonder, upplever
jag. Ja, det är de, men de är, alltså, återigen, det kan vi också ha ett helt avsnitt om, att många, ett, blandar ihop redovisningskonsult och revisor. Där revisorn är uppgift är att intyga att bokföringen är korrekt, medan redovisningskonsulten gör själva jobbet. Och sen finns det ofta, brukar jag säga, lite taskigt, 2 typer av redovisningskonsulter. Alltså det finns de som gör liksom apgörat debit och kredit och gör att det är rätt, vilket är viktigt för det är lagkrav på att det ska bli rätt. Men sen finns det också de som förklarar vad siffrorna gör och ger råd. Gör så här, tänk så här. Och de är lite mer sällsynta som liksom fattar vad är reglerna och hur kan jag liksom röra mig på spelplanen.
Jag har en hel del redovisningsekonomer som kommit till mig faktiskt för att kunna utveckla sin egen verksamhet sen.
Ja, nej, exakt. För detta är ju liksom ett annat, detta är så här, man ska liksom ett, fatta företag, man ska fatta reglerna och sen ska man fatta liksom så här, okay, hur kan jag spela spelet innanför det här spelplanen. Och det är inte så vanligt att redovisningskonsulter gör det, för de är ju mer så här, okej, vad är momsen ska vara i tid och deklarationer ska in i tid och skattekontot ska inte vara negativt och det, som också behövs, så att det är verkligen inget nego på det.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bra, så att om vi då för att sammanfatta vissa grejer, så periodiseringsfonder ett antal år innan pension, inte var negativt i att ha kapitalstående i aktiefonddepå, men var för att man kan kvitta det mot kostnader i bolaget. Men att då måste, det är liksom den upparbetade vinsten, så att det bör man också börja planera ett par år i förväg.
Det är ju något som man kan dra igång kanske 10-20 år innan om man vill,
ja,
så att
ja,
man får liksom ticka på.
Ja, men exakt. Mm. Är det några grejer så att tänka liksom med jobb parallellt? Alltså för jag upplever så att man har ju mycket mer möjligheter där jämfört. Har du några tankar?
Nej, men alltså, kan man driva bolaget vidare och få en inkomst på, jag menar, säg 150 000 om året eller någonting sådär. Så jag jobbar lite bara. Så får man ju då, jag menar, säg att du har en inkomst på 120 och så skattar du 10% på det och så liksom 8% skatt, ja, men du får ju ut väldigt mycket.
Mm.
Du kan ju få ut 10 i månaden nästan, eller 8-9 månader.
Ja. Och detta är när man är i pension som företagare.
Efter 67 års ålder.
Efter 67 års ålder. Mm.
Efter 67.
Och även innan så är det ju bra att ha en, att kunna utnyttja jobbskattavdraget varje år.
Mm. Kan du säga någonting mer om jobbskatt? För det ska vara helt ärlig, jag kan inte riktigt. Det var det här som vi fick under alliansen. Var det
ja, så? Utan att här vill man ju premiera de som arbetar. Och då blir skatten lägre på det. Och då blev ju de som är pensionärer upprörda. För då fick ju de högre skatt i jämförelse.
Ja.
Och då blev det då den här förhöjda grundavdraget för pensionärerna. Men då kan du då kombinera det genom att du är inledningsvis att du faktiskt jobbar, tar ut lön. Att skattemässigt, okej, vi backar lite. Ja. Svenska skatten är progressiv, så den blir högre ju mer du tjänar.
Ja.
Så att istället för att ta ut 500 000 under ett år, så är det billigare för dig att ta ut det under två år med 250 000. För då får du jobbskattavdrag båda åren. Ja, då får du liksom ett högre, för det trappas av vid högre inkomster.
Ja.
Nej, men alltså, det är sjukt lönsamt att kunna använda både din pension, ta ut lön. Att ta ut lön betyder ju inte att du arbetar. Det betyder att du tar ett sätt att lagligt ta ut pengar för bolaget till låg beskattning. Använda din utdelning och använda ditt privata sparande och kunna pussla det här optimalt. Det är lönsamt.
Ja, men det är lönsamt. Alltså. Det är många tusenlappar.
Ja, ja, ja.
Det är många, många tusenlappar.
Och du jämför din tjänstepension, jag är ledsen Johan alltså med det. Så du har inte den spelplanen. Du har satt igång en tjänstepensionsutbetalning och den ligger. Du har noll flexibilitet.
Ja, jag får
kanske. Vad tänker du nu igen?
Att jag har gjort fel i 20 år.
Nej, du har gjort efter bästa förmåga, efter det du kunde och visste.
Ja, tack. Nej, men det är roligt, för jag vet att jag är andra i forumet, Ola Morin också. Han var bara så här, Jan, sluta, bara sluta prata om att man ska ha tjänstepension som företag. Jag fattar, jag har inte tänkt riktigt så långt, utan jag har ju varit så här, man ska vara duktig och man ska ha en tjänstepension. Och så känns det ju bra när man loggar in på min pension. Aha. Och så står där liksom så här, tjänstepension och så bra.
Men det är bra duktighetspoäng.
Det är massor.
Men det är, ja, men det är fejkpoäng.
Nej! Gud, det kommer vara detta avsnittet citat. Ja, det är fejkvuxenpoäng. Ja, men du har rätt. Alltså, du vet, jag ska ju knappt jag vågar erkänna hur mycket vi sätter av till pension. Vissa har jag ju maxat de där 35%.
Okej, men nu kommer vi att göra...
Fortsätta.
Nej, men vi kommer väl inte fortsätta med det, eller?
Senare diskussion.
Senare.
Nej, men hur mycket förlorar vi på att göra så?
Vi förlorar jättemycket flexibilitet.
Och flexibilitet,
nej, du förlorar mycket pengar på det, tycker jag.
Ja.
Men Jan, det är no shame, no blame.
Nej.
Det finns inget sånt, utan det är med att man nyktert behöver titta på det. Så okej, men vad kan vi göra nu då? Liksom?
Men bra, men om vi tar det så här. Så om jag skulle sluta, så här, okej, det som försvinner är till exempel premiebefrielsen. Så där försvinner försäkringsmomentet.
Ja, fast det behöver, många vet jag behåller liksom hos Avanza. Och så sätter man in minimibeloppet, 500 kronor.
Ja.
Så har du kvar försäkringarna.
Okej, ja.
Och det var ju skönt ju.
Ja. Nej, men du vet, jag har jag har ju mina nattsvarta scenarier så här, du vet, så här, vi sätter av, jag tror, alltså just nu sätter vi av till Caroline, jag tror 8 000, 9 000 i månaden.
Yeah.
Och så har jag varit så här, ja, men du vet, om något händer, så fortsätter ju de 9000 i månaden till 65. Men jag hör ju mig själv hur dum jag låter. Vi skulle
prata om så, vad kan man göra annorlunda nu då? Liksom.
Ja, men det är bara att sluta.
Kommer Monica och säger så, ja, då kan du sätta av 500 kronor i månaden istället. Så har du kvar försäkringen.
Ja, alltså tricket är ju egentligen vad jag borde göra. Det rationella att göra är det så här, dra ner Avanza till 500 kronor i månaden. Och sen flytta de pengarna till en Lysa depås eller Lysa KF, där får man ju se. Men, eller Lysa AF, och sen egentligen bara kalla den för pension. Inte Lysa AF, för att de gör fondbyten och då blir det beskatt.
Jag funderar på vad du pratar om nu, AF, aktiefond, KF, kapitalförsäkring. Ja,
precis, så att vi sätter istället för att vi betalar ut de pengarna till din tjänstepension. Mm. Så gör vi, då kommer man in på det som då börjar likna en direktpension i företaget. Att man sätter, okej, vi sparar de här pengarna i företaget till dig i en depå.
Men du har för också, du sparar inte till själv?
Nej, jag sparar inte lika mycket till mig själv.
Nej.
Eftersom jag har högre tjänstepension än du. Så vi har gjort sånt val att vi lägger av mer pengar till dig än till mig. Men det rationella där är att sluta med det och ha dem så att bolaget sen har flexibilitet att antingen ta ut det som utdelning eller lön eller någonting annat. Men ställer du dig då i direktpensionslägret?
Så länge du inte tar ut som pension så är det helt okej.
Vad är nu direktpension?
Nu ska jag försöka förklara det, så får du rätta mig om jag är fel. Men direktpension är egentligen så här, så att man gör det du och jag säger här nu, så att vi slutar lägga in pengarna i tjänstepension. Men då hade jag ju som företag kunnat säga, gud vad skönt, jag behöver inte betala till den här Caroline, utan nu får företaget mer pengar. Men det vill ju inte du. Utan du vill ju fortfarande att de pengarna ska vara allokerade till dig. Så då kan man liksom mejsla ut i företaget juridiskt genom att skriva ett antal avtal. Så säger man så här, okej, de här pengarna i bolaget är Carolins. Är du med? Och då gör man det med ett juridiskt avtal och det ska pantsättas etc. Och det finns företag som gör det och det kostar 10 till 20 000 kronor ish att få de avtalen på plats. Och då är tanken, för att om företaget går i konkurs och som jag plötsligt skulle gå bananas, så vill ju inte du att de här pengarna ska försvinna.
Nej.
Än med. Så då är de skyddade i en konkurs. Vad de däremot inte är skyddade mot är ju att jag hade ju kunnat lösa upp dem och sen använda pengarna. Förstår du? Så att detta är direkt pension. För mig är ju så här, det gör man ju typ bara i ett bolag som man kontrollerar själv. Kan man säga så?
Ja.
Så att då är vi inne på så att ett, det är ett juridiskt avgränsat område, ofta en depå eller en kapitalförsäkring.
Och kapitalförsäkringen kan ju bolaget, alltså Avanza eller Nordnet till exempel, hjälpa till med den här juridiska biten, och då är det ju inte alls samma kostnader.
Nej, precis. Nej, så att det är en juridisk konstruktion, för man behöver hjälp med den. Man kan göra det med Avanza Nordnet, man kan göra det, och det finns andra bolag som hjälper till med det. Och då kan man sen i framtiden då lösa upp den här grejen och få pengarna i bolaget och kunna använda dem just då på det sättet. Att till exempel till lön eller till utdelning eller betala telefonräkningen eller vad det var. Har jag förklarat det rätt?
Ja, men väljer man då att göra det som pension istället, så då är det ju de här höga särskilda löneskatten, och då gör man det på utbetalt belopp istället för inbetalt belopp.
Men hur blir det någon skillnad då? Jag fattar inte.
Nej, men din tjänstepension sätter av 100 000 idag och så ska du ta ut dem om 10 år och då är det värt det dubbla eller någonting.
Ja.
Då har du ju betalat 24% i särskild löneskatt på de här 100 000.
I tjänstepension?
Ja, i tjänstepensionen.
Ja, inte i direktpension.
Men hade det varit direktpension så hade vi satt av 100 här. Ja. De är värda 200 här borta.
Ja.
Och då får du betala särskild löneskatt utifrån de här 200.
Jaha. Så men, att det blir... om jag bara löser upp den, betalar jag löneskatten då?
Nej, utan det är just så att om du säger att du ska ha det som pensionsutbetalning, som vissa gör då, det är då det är bedrövligt dåligt.
Ja, men jag kan väl bara säga att det är vanlig lön?
Ja, vanlig lön eller utdelning, inga problem.
Ja, exakt. Ja, men bra. Men där brukar ändå vara jag ska ta några invändningar, för vi har en tråd på 100 inlägg på den här direktpension, tjänstepensionssparande i bolaget i den tråden. Och jag tyckte ändå så här, det var Rickard Nylund här som kom med några invändningar. Han var så här, jag är inte negativ, men här är några saker att tänka på. Så är han så här, ponera att du inte orkar driva bolaget och önskar lägga ner efter 10 år. Ska du hålla bolaget vid liv för att ta ut kapitalet effektivt?
Mm.
Och det,
det är ju en relevant fråga.
Det är en relevant fråga. Mm. Och så här, ja, beroende på hur mycket pengar så kan det vara relevant att hålla det i liv för att det blir så lönsamt. Han skriver så här, bolaget nekas lån från banken för att göra investeringar om inte bolagets kapitaltillgångar används först.
Vilket, det vet jag faktiskt inte, så det kan inte jag uttala mig om.
Nej, jag tror också.
Men det kan, nog...
det kan vara relevant. För man, så här, man går till banken och säger, jag vill ha lån. Och så säger banken så här, nej men du har ju 1 miljon i bolaget. Vi vill att du använder dem. Så säger jag så här, nej men det är mina pensionspengar. Ja, fast det bryr vi oss inte om. Du har 1 miljon, vi vill inte sitta med risken själva. Du får gå in.
Det är rätt och vettigt ju. Men det är då rätt måste vanligt. Ju de pengarna vara uppmärkta på något vis. Ja, eller liksom
men,
satta precis,
men det bryr sig inte banken om då. För de tittar så här, de pengarna finns ju, du kan ju använda dem. Jag menar, för som företag, hela poängen...
Ja, jag förstår, men om de är uppmärkta...
Ja, det spelar ingen
liksom
roll för banken.
Och ligger i någon slags konstruktion.
Ja, men det spelar ingen roll för banken.
Det låter ju helt sjukt.
För de kan ju säga så här, nej, men de är ju på bolagets balansräkning. Det är ju bara ett beslut, så kan du ju plocka ut dem därifrån. Det är ju därför jag gillar tjänstepension. Mm.
Ja, så, jag förstår det. Jag vill lägga mig ner, för jag känner det så, det är så... hjärndött liksom.
Ja. Yeah.
Yeah. banken bryr sig inte om
jag
att jag kommer
inte
bli...
om det stämmer inte.
Nej, men jag vet inte, men det kan vara denna invändningen nu. Mm. Detta tycker jag är den största. Faktiskt. Då skriver han så här: bolaget går dåligt och du använder kapitalet för att rädda bolaget. Då kan eventuellt både din framtida inkomst och bolaget försvinna om bolagets resultat inte vänder. Och detta har jag ju sett så många gånger, alltså många företagare, alltså så här, ens företag är ju ens barn och man gör allt för att rädda sitt barn och man betalar sina anställda liksom före man betalar sig själv, etc. Och då kan liksom så här, nej men du vet så här, elpriserna går upp som vi hade förra sommaren på liksom bageriet och säger så här, shit, vet vi kommer gå konkurs, ja men vi har 200 000 här.
Ja. Ja,
vi kan använda de pengarna för att driva bolaget liksom vidare. Men min upplevelse från många år i styrelse är så att man fattar ofta beslut. Jobbiga beslut tar man för sent och man gör för lite. Mm. Och där hade det kanske varit bättre att stänga bolaget liksom 3 månader tidigare och ha de här 200 000. Men den risken tar man ju då.
Mm. Så och den är ju relevant.
Den alltså, är superrelevant.
Beroende på alltså, vilken verksamhet driver man, vilka risker har man.
Ja.
Och så, då är ju tjänstepension eller att ha delat ut redan och sparat undan privat ett bättre alternativ. För då är ju de pengarna... Alltså det som inte finns i bolaget finns inte i bolaget.
Nej.
Precis. Så att detta är ju, återigen, detta är egentligen inte så mycket en rationell invändning utan detta är mycket mer en emotionell invändning. Att vi ofta i en stressad situation agerar vi inte särskilt rationellt. Sen skriver han, jag har sett klienter ta ut pengarna när barnen behöver en bostad. Alltså så återigen, så här, man tar ut pengarna när man hjälper barn.
Ja, de finns ju där. Ju.
Ja. Där. Och sen säger han också så här, en viktig tanke att kanske belysa är att så här, 25 år är en mycket lång tid. Vad gjorde du för 25 år sedan? Trodde du att du skulle ha det livet du har idag?
Mm.
Så att det är liksom så att, där kommer ju så här, kan man säga det, frihet med ansvar.
Ja, och då kan man ju titta under kanske, ja men du är ju ung.
Ja.
Är det rätt att säga, men liksom, ja men för er kanske det är rimligt att ha tjänstepension mer nu.
Ja.
Medan jag som är 10 år äldre eller vad det nu blir, för mig är det mer rimligt att ta ut utdelningen. Men jag tycker att ta ut utdelning borde ni göra istället. Men då ska du spara den och inte bränna den på något annat.
Ja.
Nej.
Ja, men precis.
Annars är det ju bortkastat.
Ja.
Mycket.
Ja men, bra. Jag tycker ändå att detta är den bästa diskussionen på om direktpension som jag har hört. Alltså för att
många
det
har du hört?
Ja. Nej, men ofta hamnar man i så här fundamentalistiska. Mm. Att det är liksom, de som är för, som älskar direktpension, älskar ju verkligen direktpension. De är så här, alltså hur kan du ens ha övervägt tjänstepension? Och sen är det vissa som jag som har varit så här, jag fattar inte grejen med direktpension. Men jag kan liksom se liksom både fördelar och nackdelar. Och den största fördelen kan man väl säga så här, direktpension ger en viss form av skydd och det ger rörelsefrihet. Mm. Det är ett större möjlighetsutrymme.
Mm. Eller har man som mig som inte har några andra ägare och inte ser risker på samma sätt så behöver inte jag direktpension utan jag kan spara pengarna. Ja. Bolaget utan den här pantförskrivningen eller utan direktpensionen.
Ja, exakt. Mm. Bra. Där, om vi tar 2 sidotips som egentligen kanske inte är så mycket relaterat till till pension. Men detta är ett tips som jag fick av våra jurister vid ett tillfälle. Och de sa så att om du driver ett bolag där det börjar ackumuleras kapital och du samtidigt har, du driver verksamhet också, som till exempel, jag har ju min Batman-karriär som it-konsult. Mm. Men då vet man ju så här att it-system tenderar ibland att vara kritiska och man kan ibland också så här fucka upp grejer. Och då kan ju kunden bli arg och så stämma en. Och då var deras tips att separera verksamhetsbolaget från det finansiella bolaget. Så att du har pengarna i ett bolag som äger verksamhetsbolaget. Så då har du inga pengar. Så min it-konsultbusiness har inga finansiella placeringar och direktpension. För man vill inte ta risken att bli liksom stämd i det.
Nej.
Så att det var ett tips. Det andra tipset, jag vet inte, såg du att det kom en HD-dom här om pension för några månader sedan?
Vilken?
Att är du företagare och har gjort avsättningen till tjänstepension så ingår det vid skilsmässa i bodelning.
Ja.
Vilket det inte gör om man är anställd.
Nej.
Vilket jag fattar inte riktigt rationalen. Men...
Därför du själv kan göra en 700 000 i avsättning, som du sa, med din tilläggsgrej.
Ja.
För att ta bort det.
Ja, okej.
Okay. Rädda för. Så det, de pengar du själv kan styra över anses därför då ska kunna ingå i bodelningen.
Okej. Okay. Och då gissar vi, då drabbar ju det förmodligen även en direktpension.
Ja.
Ja. Ja, så att det där är en sån här bra grej.
Och där är ju hela bolaget egentligen inne i bodelningen, beroende på hur du har skrivit avtalet.
Ja, ja, precis.
Mm.
Så att det är en sån här, för det tror jag att det är många som inte har tänkt på. Bra, är där några andra? Jag tror faktiskt vi har tagit många av de här viktiga grejerna som jag har tänkt. Är det någonting mer du tänker när du träffar företagare? Vad brukar vara så här misstag, eller vad brukar de gå?
Nej, men alltså, det är väl mer egentligen generellt där att man har en tanke att det heter pension.
Ja, istället för att tänka pension.
Ja, jag tänkt pengar ut ur bolaget. Hur kan jag få företagets pengar att jobba för mig och få ut dem till lägsta möjliga skatt?
Ja.
För att många säger, men jag kan inte ta ut lön när jag har fyllt 60. Jag kommer ju inte ha en, jag jobbar ju inte då. Fast lön är inte samma sak som att du jobbar.
Mm. Det är också en sån här mindfuck som man måste komma över som företagare. Lön är ju bara sättet det heter när jag tar ut pengarna till bankkontot, att det bokförs på ett specifikt sätt. Det har ju inget med att göra om du fakturerar. Alltså, du kan ju tjäna 2 miljoner ett år, ta ut 1 miljon i lön första året och ta ut den andra miljonen andra året. Ja, men smart. Det tror jag nog är en viktig grej att tänka på. Eller fler grejer?
Nej, och sen är det att många är vana att bränna utdelningen. Det är mina lyxpengar, mina guldkantspengar jag tar ut. Ja. Att det är många när man pratar liksom att nej, men sluta spara tjänstepension, eller att fundera på att liksom, men skulle du kunna sätta av utdelningen? Och, nej, men, ja, men vi ska ju renovera huset och det är sommarstugan och det är båten och resan till Thailand liksom.
Ja. Ja.
Okej, så och då gör man inte de grejerna med de pengarna?
Jo, man gör ju det.
Ja, ja. Men om man skulle skita i det då?
Ja.
Att inte ha en del av dem
att inte ha guldkantspengar. Ja, kanske använda en mycket liten del.
Ja, eller men säg att man tar hälften. Jag menar, om du satte av hur mycket man satte av dig i tjänstepension innan, så var ju det oskattade pengar. Nu är det ju skattade pengar som du har fått ut.
Ja. Och där kan man också säga, som egentligen när vi pratade i början, tanken är väl liksom alltid försök att få ut så mycket pengar till din liksom privata ficka som möjligt. Alltså det är därför vi pratar så här, upp till statlig inkomstskatt, det är målet.
Lön,
och sen maxa K10an, etc. För att där kommer ju också med jämna mellanrum. Detta är ju det som kallas för 3-12-reglerna, som de flesta företag talar om. Att det är så här, i skattelagstiftningen, vad är det, 3 kapitlet 12 paragrafen?
Mm. Ja.
Och där kommer ju med jämna mellanrum politiker som är så här, nu ska vi göra om det, det är liksom orättvist. Mm. Men jag upplever ju så här, detta är ju det staten ger tillbaka för att man som företag tar risken att driva företag. Så det är liksom uppsidan med det. Sen är det inte, eller liksom så här, ibland så blandar också folk ihop så här, utdelningsutrymme. Med alla företag tar utdelning. Nej, du får ett utdelningsutrymme, men du måste ändå tjäna ihop pengarna för att kunna ta den där utdelningen. Och sen vet jag också att vi har så här nördediskussioner, så här, men kan man då starta ett bolag och så ackumulera den här K10 till sina barn? Ja. Jag vet inte om vi har landat den tråden än, men det var någon, jag tror det var någon som försökte nu, så vi skulle liksom se vad som hände.
Hur det gick, ja.
Hur det gick.
Det är superintressant.
Ja, eller det är bara så här, det är bara typ våra barn som säger bara, grattis du tar studenten, här är en K10. Vad är detta? Är detta pengar? Nej, det är bara möjligheten till lägre skatt. Det är som är våra kompisar som är så här, alltså jag är open-minded mot mina barn. Alltså de får starta precis vilket företag de vill.
Så, tack.
Men är det någonting mer som du tänker också så här från dina, för att jag vet att du har sån specifik tjänst här, liksom det här coaching eller pensionsbollning för företagen. Vad är det mer som brukar komma upp där?
Nej men alltså det är ju hela den här pusselbiten och att liksom tänka längre.
Ja precis, du behöver tänka liksom lite ett par år innan.
Ja, och att bygga, jag menar, har du byggt upp kapital i bolaget så kan du ju ta utdelning resten av livet liksom.
Ja. Men du, en så här, ja. Nu kommer Karo himla med ögonen här. För det är alltid så här 3-12. Och sen så finns det ju så här klassiska 5-25-regeln som är så här träda. Som är så här att du lägger bolaget i träda. Nej, heter det träda?
Ja.
Jo, det heter träda. Att du säger så här, nej men nu ska jag avveckla detta bolaget om 5 år och så får du ta ut allt innehållet i bolaget för bara 25% skatt. Men då är liksom villkor så här, du får inte jobba med det du har gjort innan, du får inte röra pengarna, det ska verkligen vara passivt. Sen vet jag att det finns liksom gråzoner kring det där att folk gör så här, men då har jag mitt aktiebolag som jag lägger i träda, men jag startar en enskild firma som gör väldigt liknande grejer. Och där är väl gråzoner kring.
Där ska man vara försiktig.
Där ska man vara mycket försiktig. Jag rekommenderar inte, avråder, bara för så att vi har en record. Jag avråder från det, jag har hört det och sett det i forumet. Hur ställer du dig till den här träden? För så tänkte jag innan jag började sätta mig in i, så tänkte jag så här, shit, man kör järnet till 60, sen sätter man bolaget i träda, tar tjänstepension 60-65 och sen...
Du hade planen?
Ja, och sen checkar man ut.
Ja.
Men... not so smart.
Alltså att driva företag som inte har någon verksamhet. Men du ska ju ha, ska du kunna göra 3-12 så måste du ju ha aktiv
verksamhet.
Ja. Annars är de ju okvalificerade aktierna.
Ja.
Och då är det ju inte, då är det inte lönsamt.
Nej.
Men jag menar, någonstans hamnar man ju i en 5-25.
Ja.
Om man inte säljer eller lägger ner liksom.
Ja.
Så att det är väl rimligt sätt att få ut.
Så att, men då är det liksom egentligen, vad vi egentligen säger här är ju att då är det nog bättre att försöka hålla bolaget aktivt.
Mm.
För då har du fler större möjlighetsutrymme än att liksom ta ner det. Det
är roligt. Men vänta, skulle vi göra periodiseringen och lägga det i träda?
Nej.
Jag tänker de 5 åren innan.
Nej, men detta är ett dåligt exempel. Träda är ju att du likviderar bolaget. Du avslutar
ja, ja.
Det. Men det är roligt, vi har ju någon också i forumet så här AC72 som har så här mekanisk, jag vet inte om du har sett det i chatten. Eller någon så här, han hänger mycket i chatten, han har precis liksom, typ gått i pension.
Ja.
Och så har han haft någon mekanisk verkstad och så har han liksom typ lagt ner det, men inte helt, så att alla medarbetarna har gått vidare och han har hjälpt dem och så här. Men han har kvar sina 15 000 kvadratmeter liksom verkstadslokal och sen har han kvar sin liksom femaxlade svarv och så är han så här, ja du vet, så går jag dit ibland på helgen och så kör jag någon så här kapning, jag har en kund kvar. Och vi är så här, alltså 15 000 kvadrat, det är ganska mycket. Han sa, det är bra att ha utrymme när man ska kapa 30 meter rör. Och så skickar han en bild. Så var det liksom så här jättestor lokal och så liksom maskin i mitten. Och han... Och då är det egentligen ganska smart att behålla en kund så att du har så att du kan liksom fortsätta jobba för att ha liksom, för det ger dig massor av extra möjligheter.
Men kravet är ju att du själv ska vara i betydande positioner, liksom betydande påverkan på inkomsterna.
Ja.
Och det spelar ju inte roll, det alltså måste vara hur mycket.
Nej, exakt. Bra. Och sen tänker jag så här, placering av pengar, det är samma som privat eller som, alltså det är ingen skillnad.
Nej.
Upplever jag liksom, att man köper inte andra fonder etc.
Köper man aktier behöver man ha en lejkod också.
Ja, men det avråder jag från. Inte att ha lejkod, men du behöver, jag tror man behöver, nu behöver man ju lejkod för fonder också, tror jag att det skulle komma, eller jag vet inte om det gäller.
Inte vad jag, okej.
Det kan ha varit att det var någon diskussion.
Vad skaffar man en sån lejkod?
Lejkod är ju typ så att man vill veta vem det är. Man vill på Europanivå veta vem äger vilka tillgångar.
Ja. Nej, okej, det är någon sånt
där. Och där finns det också så här, det finns massa, man kan köpa det för 900 kronor och betala 5000 kronor.
Ja, så att ta en bil på nätet liksom och så registrerar man
det. Det låter ändå som att man kan, alltså man förstår att det är mot brottslighet och så. Ja. Men det låter ändå så, ja, det är lätt att... Och göra det.
Ja, nej,
men, man ansöker om det.
Du ansöker, men det är ett centralt EU-register. Så får du en sån här kod. Och sen kan du slå det så här i Europa. Så det är ändå ball. Jag var inne på någon sån här EU-sajt. Så slog jag min egen lejkod. Och så var det så här. Ja, då kom det upp så här Snötas AB.
Okej.
Okay. Coolt. Någonting, Karo? Något du tänker? Känns det...
Nej, men företag är inte riktigt där som jag kan...
Ja. Enskild firma har vi inte sagt någonting alltså, men jag tycker att det är lite på låtsas.
Det tycker jag var taskigt sagt.
Ja, det är taskigt. Nej, men vet vad? Detta, och nu, don't get me started. Men så här, det är klart, det är ingenting mot alla de som har enskild firma. Nej. Och i vissa fall är det till och med jätteviktigt att det är enskild firma, framför jordbruksfastighet och skogsfastighet, när man är i uppstartsfasen. Där finns poäng för enskild firma. Min upplevelse är att jag tycker att svenska lagstiftningar är så här, när du har drivit aktiebolag i 5 år, då får du starta en enskild firma. Men i Sverige är det tvärtom. Jag påstår att enskild firma är mycket svårare än ett aktiebolag för att du blandar din egen privatekonomi med företagets
pengar. Ja, jag vet. Men varför tyckte du inte det var på låtsas?
Nej, men alltså, för dem är det ju inte det. Nej, men, sen, men...
Nej, men det var taskigt. Det var, jag skulle inte sagt det på det sättet.
Men som bolagsform, eller liksom, eftersom det inte är ett riktigt bolag, så är det, alltså, avdragsmöjligheterna är ju usla.
Ja.
Du har ju inte alls möjlighet att spela det här spelet som vi gör, utan är det en vinst ett år, ja, då beskattas du för det.
Och så är det lön.
Och sen är det liksom, och du har inte alls samma avdragsrätt för naturaförmåner och annat. Liksom.
Ja, och sen var det så, alltså, när jag startade bolag 2003, då startade jag en enskild firma. Men då var det också så här, då kostade ju aktiebolaget, det var aktiekapitalet var ju 100 000, du var tvungen att ha revisor, alltså du hade massa extra kostnader. Idag har man ju sänkt aktiekapitalkrav till 25 000, du har inget krav på revisor. Så att jag ser ju idag ofta ingen anledning att ha en enskild firma. Utan sitter du och lyssnar på detta och har en enskild firma, så här, gud, överväg aktiebolag, och i 9 fall av 10 så kommer det vara bättre. Du kommer få ett större möjlighetsutrymme med det. Men vet du vad? Då tänker jag att då rundar vi av. Och jag tänker så här, där kommer vara trådar i anslutning till i beskrivningen, och i forumet kommer det vara de här trådarna till de här diskussionerna. Jag kommer länka till Daniel en sammanfattning. Vi har räkneexempel på det här med direktpension. Vi har räkneexempel på alla de här olika delarna. Och sen naturligtvis, alltså, att träffa dig. Mm. Alltså man kan gå in på pensionsguiden.nu och så kan man trycka in där, och så kan man liksom boka en sån här session, eller vad heter det? Vad kallar du det?
Coachning,
ja. Och få den här individuella, där man får titta på sin egen situation och få liksom så här, ja, men här är hints. Och jag tror att liksom, som vi säger så här, jag brukar rekommendera att göra det som privatperson, för där finns pengar att tjäna. Alltså som företag, det är typ dubbelt så enkelt att tjäna pengar som företagare.
Och jag drar igång en föredragskurs i mitten på september, tror jag det är. Och sen även en privatkurs också.
Ja, så att precis. Och du får gärna använda vår sponsrade länk till Monikas hemsida. Eller om du går och lyssnar på detta och inte vill använda sponsrade, bara säg Rika tillsammans när du anmäler. Och sen brukar du hänga i forumet också och vara generös och dela med dig liksom kring resonemang. Ja, men snyggt. Du, Monica, ett fantastiskt stort tack för att du ville ta dig till oss. Tack för att du hänger i forumet. Tack för att du utmanar för mig. Jag känner mig lite så här jobbigt i magen. Men då är det ju som det ska vara. Då har man ju växt och lärt sig någonting nytt. Tack så mycket. Tack.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.